السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بي الحمد لله وكمت فرام تيل سورة 102 بكتاب سورة التكاثر، سورة صم handlar om människans iver och strävan efter rikedomar, att springa efter det världsliga och att vara besatt av dunya och dess glamorösa rikedomar. Och denna sura, surat al-Takathur, är en sura som uppenbarades i Mekka, och den är 8 ayah. Och i den här suran säger Allah subhanahu wa ta'ala efter Bismillahirrahmanirrahim: Al-Hakum al-Takathur. Ni distraheras av tävlan i rikedom. Ni distraheras av tävlan i rikedom. Hatta zurtumul maqabir. Hur länge? Tills ni besöker gravarna. Nah. Ibn Kathir säger i hans tafsir att ni distraheras i er kärlek till det världsliga livet och dess skönheter från att söka det kommande livet. Och ni och detta leder, och detta fortsätter hela vägen tills det att ni dör och besöker era gravar och blir från dess invånare. Al-hakum al-takathur, yani människan distraheras. Wal-lahi al-lahu är här mer specifikt än al-ishtighal. En person kan vara upptagen med någonting. Men här, ordet al-hakum är mer att man är distraherad i sitt hjärta. Al-hakum al-takathur, att ni är distraherade i ert yani samlande av det världsliga. Och Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen nämner bara att människan är distraherad i sin tävlan, eller takathur, som mer ordagrant betyder, kommer från ordet kathra, att ha mycket, att samla på sig. Och Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen nämner inte vad människan är så upptagen med att samla på sig. Allah säger inte i pengar, Allah säger inte i barn eller i det ena och det andra. För att det ska omfatta. Det ska omfatta allt. För människan, människor har olika ambitioner, har olika syften, viljor, har olika önskningar i detta liv, eller hur? Vissa är upptagna med att samla på sig pengar. Andra kanske är upptagna med att samla på sig bilar. Någon kanske är upptagen med att öka sin status. Någon kanske är upptagen med att samla på sig en stor familj, en stor släkt, en ashira och liknande. Så versen omfattar allt samlande av dunja, ihopsamlande av dunja, som distraherar människan från det kommande livet. Men allting som inte är för Allahs skull, som människan försöker att samla på sig i detta liv. Och det här som Sheikh Uthaymeen säger, det är någonting som vi kan applicera på majoriteten av människor. Att de är distraherade i att samla på sig detta livs rikedomar och det ena och det andra, och på bekostnad av att kämpa efter sitt kommande liv. Och vad är beviset på att de flesta av människor är distraherade av detta? De flesta av människor inte strävar efter det kommande livet, efter paradiset, efter att få Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. Jo, han säger hadithen i Bukhari, där Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen kommer att säga till Adam att ja Adam, ta ut delegationen eller gruppen från ditt barn som ska till helvetet. Och då så säger Adam, hur många? Ja Allah. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala 999 från varje tusen. 999 från varje tusen. Yani 0,1% är de som inte distraheras av dunia, utan kämpar efter det kommande livet. Och resten är de som sålt sin akhira för det låga priset av الدنيا سبحان الله. Och den här versen, al-hakum al-takathur, att man distraheras av detta ihopsamlande av det världsliga, är inte en vers som är specifikt riktad till kuffar, utan det kan även appliceras på många muslimer. Att de också, tyvärr, lämnar vissa av sina plikter, kompromissar med många saker från religionen på grund av att samla på sig världsliga rikedomar. Och det här är inte någonting jag behöver bevisa, utan det är någonting som vi kan se i människornas vardag. Ibn Kathir nämner här vissa ahadith relaterat till denna vers. Och en av dem är att en av sahaba som heter Abdullah ibn Shakir berättar från hans far som sa att jag kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som sa al-hakum al-takathur ibn Adam. Människan säger mali mali, mina pengar, mina pengar. Men, människa. وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. Men människa, tar du i slutändan nytta av dina pengar förutom det du ätit och sen så försvinner det. Eller klätt dig med och sen bär ut. Eller ger i sadaqa och sen går vidare. Yani, vad han säger här alayhi salatu salam, att människan är väldigt girig, mån. Hon har ett hirs, den hon vill ha. Så hon säger mali, mali. Det är mina pengar, mina pengar. Men i slutändan, hur mycket du än samlar på dig, hur många miljarder du än samlar på dig, så vad är det du får ut av dessa pengar? Vilket nöje får du ut av dessa pengar? Att du äter gott, du klär dig fint och du skänker lite till höger och vänster. Eller hur? Och resten lämnar du efter dig till någon annan. När du dör. Kolla nu på många av världens miljardärer. De äger miljarder, miljarder, miljarder dollar. Nu kommer de ens kunna spendera dessa pengar och njuta av dem. Det behövs inte så mycket pengar, eller hur? Utan det är lite mat, lite kläder, någon resa hit och dit. Det är små grejer. Men man lämnar det över till någon annan. Subhanallah. Och den här versen uppenbarades också i samband med ett uttalande. En hadith som profeten alaihi salatu wasalam brukade påminna sahaba om. Det var att han sa till dem att om människan skulle ha en dal av guld så skulle hon önska ännu en dal av guld. Eller skulle människan ha en hel dal, en wadi av guld, alltså miljontals ton av guld, så skulle hon inte nöja sig utan hon skulle önska sig ännu en dal av guld. Men det här ligger i de flesta människors natur. Att människan är girig och blir inte mätt på det världsliga. Utan önskar sig alltid mer. Och sen, vad nämndes i hadithen? Och vad är det som i slutändan kommer att fylla människans buk? Och det är jord. Den dagen du begravs och förmultnar så kommer din buk att fyllas av jord. Och spelar ingen roll hur mycket du samlar på dig i detta liv. Allah al-Mustar. Men den här versen är också en tankeställare. Som Ibn Qayyim har väldigt vackert tafsir på den här versen. Och han talar mycket om att all det här ihopsamlandet av det världsliga på bekostnad av religionen, det är klandervärt. Och istället så borde människan vara upptagen med att samla på sig vad som gynnar henne i det kommande livet. Det är det vi borde samla på oss. Vi borde vara måna och tävlingsinriktade på att samla på oss hasanat. Eller hur? Goda gärningar. Tävla med varandra. Så som sahaba radiyallahu anhu tävlade med varandra, gehör till Allahs påbud, fästa vid kulfajrat. Och det är så människan borde vara. Tävla i det goda. Och samla på sig det som gynnar henne i det kommande livet. Ibn Kathir nämner också hadithen, den kända hadithen ni alla känner till, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger profeten sallallahu alaihi wasallam sa, tre saker kommer att följa den avlidne, alltså till graven. Tre saker kommer att följa den avlidne till graven. Han kommer att följas av sina egendomar, sin familj och sina gärningar. Två lämnar honom och en stannar kvar. Egendomarna, familjen lämnar honom och hans gärningar stannar kvar. Det är också en påminnelse till att hur mycket vi än samlar på oss i detta liv, hur mycket vi än springer efter dunja, så kommer vi att lämna denna dunja och inte ta med oss någonting. Eller hur? Och därför människan som återuppstår på domedagen, vad har hon med sig från detta liv? Ja? Ja, men vad har hon med sig från materialistiska saker från detta liv? Ingenting. Lävallah, ingenting. Bokmen. Hadithen säger, barfota, naken. Utan någonting alls. Inte en krona har du med. Så subhanallah. Nah. Han nämner också en till vacker hadith från Anas radiallahu anhu, där profeten alaihi salatu salam sa att människan åldras, Ibn Adam åldras med två saker, yani består unga eller ungdomliga hos människan. El-hirs och el-amel. El-hirs är typ att vara mån, girig. Och el-amel är hopp. Subhanallah, det är sant. Att människan åldras. Men det är inte så att de flesta människor inser att subhanallah, jag närmar mig döden. Jag är i mindre behov av dunja. Och jag kanske inte borde ha så mycket hopp för att livet är kort. Men som de lärda säger här, ibland ser du att en person som är 90 år kanske är mer mån och girig än en person som är 15 år. Jan hur? Och han, den här som är 90 år, sitter och samlar på sig och tänker, och han är inte nöjd och han investerar. Ja, slappna av honom. Det, livet är slut. Eller hur? Satsa på din akhira. Och subhanallah, många av människor, ja, den här gnistan av iver och rikedom och vilja ha mer och hopp, den slocknar inte. Eller de är inte realistiska när det kommer till det här. Allah muslim. En annan tankeställare som vi också lär oss från den här versen är att Allah subhanahu wa ta'ala här säger Al-hakumut-takathur hatta zultumul-maqabir. Ni distraheras av tävlan i rikedom ända tills ni besöker era gravar. Men hur länge består människornas iver och girighet för det världsliga? Hur länge? Tills döden. Tills döden. Och Allah subhanahu wa ta'ala använder ordet zurtum, vilket på svenska betyder att besöka. Tills ni besöker gravarna. Varför säger inte Allah tills ni bosätter er i gravarna? Jo, för att ens vistelse i graven i el-barzakh är kort. Den är bara ett språng in i det eviga livet. På samma sätt som att detta liv också är ett besök. Det är kort. Hayat ad-dunya, det här världsliga livet, är inte för evigt. Det är kort. Eller hur? 60 år, 70 år, 80 år. Ja, ni, om du ens lever så länge. Och sedan el-barzakh, en kort vistelse som ett besök. Och sedan det eviga livet, antingen i paradiset eller i helvetet. Så därför använder Allah subhanahu wa ta'ala ordet besök. Tills ni besöker gravarna. Och här nämner också de lärda en färd, en nytta. Vilket är att det är fel att säga om en person som gått bort att han är i sin sista vila. Eller han är på sin sista plats. Det finns ett sådant här uttryck på arabiska. Att han är på sin sista plats eller i sin sista vila. Vilket inte är sant. Människan är inte på sin sista anhalt eller plats då hon dör. Utan hon väntar på att återuppstå. Och därefter gå till sin sista plats. Så att ibland man ska akta sig till vissa uttalanden som kan vara felaktiga. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala kalla sawfa ta'lamun. Nej, ni ska få veta. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Igen, nej, ni ska få veta. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin. Nej, om ni bara visste med övertygande kunskap. La tarawun al-jahim. Ni ska få skåda den djupa elden. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala och betonar att människan med säkerhet kommer att få veta. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilm al-yaqin. Yani haqq al-'ilm. Människan kommer att få veta att hon distraherades av det världsliga livet från att jobba istället för att komma till paradisen. Yani människan kommer med säkerhet att få veta denna sanning. Att hon distraherades från sitt riktiga mål, vilket hon skapades för, vilket är att dyrka Allah och komma till paradiset. Men när är det människan inser detta? Då hon har dött, då hon är i graven. Och då är det ju för sent. Då kan hon inte komma tillbaka. Det finns ingen ånger och det finns ingen återvändo efter att man har lämnat detta liv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَّ عَنِ النَّعِيمِ. Och sedan så ska ni sannoliken tillfrågas den dagen om alla välsignelser som ni fick i detta liv. Ni kommer att på domedagen frågas om alla välsignelser ni fick i detta liv. Och det här omfattar både muslim och icke-muslim. Icke-muslimerna kommer att frågas om allting gott de fick i detta liv. Taubichen, gärna för att sätta dem på plats. Och förstå, få dem att förstå hur fel de har haft, hur otacksamma de varit. Och även den troende kommer att frågas om det goda han fick i detta liv för att se om han var tacksam eller inte. Och de lärde sig här att beträffande vad människan fått i detta liv så delas det in i två kategorier. Antingen är det någonting tillåtet eller så är det någonting förbjudet. Eller hur? Som hadithen säger att människan kommer inte att ta ett steg, förflytta sig på domedagen tills hon svarar på fyra frågor. Och en av dessa frågor är dina pengar. Hur har du intjänat dem och hur har du spenderat dem? Så människan kommer på domedagen att frågas den här frågan. Hur har du tjänat dina pengar? Det vill säga halal eller haram. Och hur har du sen spenderat dessa pengar? Halal eller haram. Så människan kommer att frågas om dina pengar intjänades på ett tillåtet sätt. Alhamdulillah. Har du då tackat Allah för dem? Och har du sedan spenderat pengarna på någonting som är tillåtet? Alhamdulillah. Eller är man från den andra kategorin som intjänat sina pengar på ett förbjudet sätt? Och kanske sen spenderat dem på ett förbjudet sätt. Så man kommer att frågas om detta på domedagen. Och därför är det viktigt att vi redan idag inte sätter oss i en sån sits där vi kommer att behöva stå till svars för harampengar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Utan att vi redan nu är försiktiga med vilka utbildningar vi tar. Vilka arbeten vi väljer. Vilka sorters transaktioner, affärer vi gör utanför arbetet. Så att varenda krona vi stoppar i fickan, varenda krona vi går och köper mat för, är en halal krona. Så att alhamdulillah, du kan möta Allah med ett rent samvete och säga alhamdulillah, i alla de här pengarna, yani de var halal. Och jag använder dem på halal, eller hur? Så att man inte möter Allah subhanahu wa ta'ala med massa skulder och frågor som man inte kan svara på. Man kan inte ursäkta sig själv för det haram man gjorde i detta liv. Och subhanallah, lill asaf, så är det från domedagens tecken. Profeten alaihi salatu wassalam sa att det kommer att komma en tid där folk inte längre bryr sig hur de tillkännat eller inskaffat sina pengar. Är det från halal eller haram? Det kommer att komma en tid innan domedagen där folk blir likgiltiga. De bryr sig inte. Hur har de intjänat sina pengar? Var det tillåtet eller var det förbjudet? Och en annan hadith, att från domedagens tecken, är att ränta kommer att bli vanligt. Det är haram. Folk bryr sig inte. De är likgiltiga. Subhanallah. Och tyvärr kan vi se det här yani, förverkligas på många av människorna idag. Om inte de flesta. Att de bryr sig inte. Det viktigaste är att tjäna. Att få mycket. Att få framgång. Att ha den här fina villan, ha den här fina bilen och ha mycket pengar på sitt konto. Allah musta'an. Och det är tråkigt. Man kommer att stå till svars på domedagen. Och den här versen är en vers som vi sa är generell. Ni kommer att frågas på domedagen om alla gåvor. En vers som tilltalar både muslimer som icke-muslimer. Tilltalar oss också. Du, broder och syster, kommer att frågas på domedagen om alla gåvor Allah har givit dig. Och gåvor, jag talade här om pengar. Men alla gåvor är så mycket mer än pengar. Eller hur? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om gåvorna? Att om ni skulle försöka räkna dem, kommer ni inte kunna räkna dem. Och inte udda ni annat Allah, lät oss så. Men det går inte att räkna de gåvor Allah subhanahu wa ta'ala har givit dig. Syn, hörsel, förstånd, hälsa, välstånd, el-amen, säkerhet, trygghet, el-iman, el-islam, kunskap, tak över huvudet, mat, dryck, förmågan att kunna gå, förmågan att kunna greppa, förmågan, många saker håller vi ta för givet. kommer vi att fråga som på domedagen. Det finns en väldigt vacker hadith som illustrerar detta. Då profeten alaihi salatu wassalam en dag gick ut. Och det var en tid då man vanligtvis inte går ut. Och det sägs att det var typ yani, när det var som varmast. Och han träffar Abu Bakr och Umar ute. Radiallahu anhum. Och ingen annan typ. Och då frågar han dem, vad gör ni ute denna tid? Och då så säger de att det var wallahi hungern som tog ut oss. Inget annat än hunger fick oss att gå ut yani, och leta efter någonting att äta. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, wallahi, samma sak med mig. Jag gick också ut på grund av hunger. Och han tog dem till en av al-ansar, en av sahaba radiallahu anhum i al-Medina, som hade en trädgård, hade en daddelfarm. Och de kommer dit och knackar på. Och ingen öppnar. Och sedan till slut så öppnar hans fru, som heter Umheitha. Och då så säger hon att min man är ute på ett ärende, han hämtar vatten. Han hämtar söt vatten för att dricka. Och när den här mannen kommer tillbaka på Haytham så säger han, wallahi, ingen har en mer nobel gäst idag än mig. Men det finns ingen som har någonsin i mänsklighetens historia en noblare gäst än profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och Abu Bakr och Umar. Eller hur? Subhanallah. Så vad gör den här mannen? Han går och plockar dadlar. En hel kvist. Så profeten alaihi salatu wassalam säger, men varför tog du inte bara bort dadlarna? Så att det kan komma nya dadlar från kvisten. Alltså, ni vill låta er välja. De mogna, de mindre mogna. Ni får äta vad ni vill. Och sen hämtar han till dem vatten att dricka. Och sen tar han fram sin kniv för att gå och slakta ett lamm. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, iyyaka wal halul. Slakta inte den som du mjölkar. Den kan du ha kvar. Slakta istället ett annat lamm till oss. Och mashallah, han slaktade ett lamm och de åt. Så vad åt de för någonting? Den här festmåltiden. Vad var det för någonting? Vatten, dadlar och kött. Ingenting annat. Inte bröd, inte sås, ingenting. De här tre sakerna. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam att wallahi, ni kommer att frågas om detta på domedagen. Latus alunna yawma idin anin na'im. Ni liknade den här versen. Ni kommer att frågas om dessa gåvor. Och då så frågar Abu Bakr och Umar bekräftandes, yani ya Rasulullah, kommer vi att frågas om detta? Han säger ja, ni kommer att frågas om detta. Den här händelsen, den här måltiden. Och så sa han, Allah tog er ut från era hem hungriga och fick er att komma tillbaka med det. Och det här, wallahi, det är en tankeställare. Tänk dig den här, en händelse. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga dem på domedagen, de mest tacksamma människorna. Ja? Vad kommer Allah att fråga oss? Allah kommer att fråga oss också. Om alla de gåvor vi har fått, subhanallah. Och någon skulle se det här som att jag är inte ens mätt. Vi åt bara lite dadlar och kött, eller hur? Men subhanallah, det är na'im. Du kommer att fråga som på domedagen. Tänker vi äter vad vi vill, när vi vill. Vi köper vad vi vill, när vi vill. Ibland vi klagar på att vi inte ens har plats i kylskåpet. Vi klagar på att vi behöver kasta mat. Vi har för mycket mat. Vi har för mycket att välja på. Du går till fotkort, vad ska jag köpa? Ja, jag vet inte vad jag ska köpa. Det är så jobbigt. Tack Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, du måste tacka Allah. Och tackar du inte Allah, kanske du kommer att stå till svars för din otacksamhet. Att du inte tackade Allah azza wa jalla så som han bör tackas. Ibn Kathir nämner också en väldigt vacker hadith. Då profeten alaihi salatu wassalam sa, det första Allah kommer att fråga en människa om på domedagen, yani gåvor, är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga, har jag inte gett dig en frisk kropp? Har jag inte gett dig kallt vatten att dricka? Men Allah kommer att fråga människan, bland de här gåvorna som du kommer att fråga om på domedagen, så är en av frågorna, har du inte fått hälsa? Och har du inte fått kallt vatten att dricka? Kallt vatten. Yani subhanallah, vi tar för givet eller vatten. Du öppnar kranen och det kommer iskallt rent vatten. Det är en gåva du kommer att fråga som på domedagen. Om inte bara en gåva, den första gåvan du kommer att fråga som på domedagen. Så att även när du dricker Allah, säg alhamdulillah, tack Allah subhanahu wa ta'ala hjärtat, att du har den här gåvan. Och vissa av er kanske har varit i andra länder där man inte har tillgång till rent vatten. Eller hur? I många välutvecklade länder i Europa måste du köpa vatten. För kranvattnet är inte dugligt, eller hur? Och i andra länder, det går inte ens att diskutera, finns inte ens kranvatten. Utan det är att skicka barnen kilometer med några hinkar för att hämta gärna smutsigt vatten. Allah musta'an. Så Allah, tack Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också Ibn Kathir en annan vacker hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La ba's bil ghina liman ittaqa Allah. Det är inte fel att vara rik så länge man fruktar Allah. Wasihha liman ittaqa Allah khayrun min al ghina. Men hälsa för den som fruktar Allah är bättre än rikedom. Och tibun nafs min al ni'am, och att vara tacksam i sitt sinnesro och vara tacksam över de gåvor man fått. Yani, det är inte fel i islam att vara rik. Så länge man fruktar Allah i hur man tjänar pengarna och spenderar pengarna. Man betalar sin zakat, man betalar sin sadaqa och man försörjer dem man ska försörja. Men att ha hälsa och tacksamhet är bättre än att ha rikedomar. Och därför så sa ju profeten alaihissalam: Ni'matani, det finns två gåvor som de flesta av människor är otacksamma i, inte uppskattar. Vilka två är det? Al-sihha wal-farah. Det är hälsa och det är fritid. Genom flesta människor är otacksamma när det kommer till de här två gåvorna. Hälsa och fritiden. Många av er, mashallah, ni är unga. Och ni är friska. Ni kanske inte har smakat på sjukdomen. Men det kanske kommer en dag där man är sjuk. Man inte orkar ens gå upp och be. Man kanske inte kan fasta. Man kanske får diabetes. Man kanske får det ena och det andra. Då minns man, wallah, jag önskar att jag vore frisk, eller hur? Och kolla på många av världens miljonärer som har miljardtals kronor och sen hamnar i en sjukdom och inte ens kan hitta läkarvård eller inte ens kan bota sig själva med deras pengar. Vad tror ni de skulle välja? Ja, om de fick välja. Pengarna eller hälsan?
Hälsan.
Hälsan, alltså. Utan hälsan du dör. Pengarna är inte någonting som kommer att få dig att leva för evigt. Och det nämns också här att sahaba radiyallahu anhum, när den här versen kom ner: Latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Vi kommer att frågas på den dagen om dessa gåvor. Då säger sahaba: ya Rasulullah, vilka gåvor? Vi äter bara dallar och vatten. Och då så sa profeten alaihissalam: inna dhalika sayakun. Den är även det. Ni kommer på den dagen att frågas om någonting så enkelt som att dricka vatten och att äta dadlar. Mashallah. Så kortfattat. Ibn al-Qayyim, han talar om den här suran väldigt länge. Och han nämner att den är kort. Den är wajiz. Men den har ett väldigt vackert, fint budskap. En tankeställare. Och tankeställaren är att vi inte ska vara besatta av det världsliga livet. Utan vi ska kämpa efter det kommande livet. Vi ska inte bara sitta och försöka samla på oss så mycket som möjligt. Och sen vakna upp när det är för sent i graven, i döden. Och önska att vi kunde komma tillbaka. Och att vi också ständigt är medvetna om att vi kommer att frågas om de gåvorna vi har fått. Budskapet har gått hem. Så var inte distraherade av det världsliga livet. Låt er inte distraheras. Och som jag sa, tyvärr så har de flesta människor fallit in i den här distraktionen. De är upptagna med sina studier, med sitt tränande, med sitt pengartjänande, med sitt kändisskap och så vidare. På bekostnad av religionen. Allah musta'an. Så vi går vidare till nästa sura, och det är surat al-Asr. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala efter bismillahirrahmanirrahim: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allah säger här: wal asr, vid tiden. Människan är sannoliken förlorad. Utom de som tror och gör goda handlingar och uppmanar varandra att hålla fast vid sanningen och uppmanar varandra att ha tålamod. Den här suran, den är tre ayat. Det är en av Koranens kortaste sura. Och som Sheikh Fawzan sa, en väldigt vacker sak. Han sa att den här suran ger människan Nycklarna till lycka och framgång. Nycklarna till lycka och framgång. Och han säger att om en person idag skulle skriva en bok inom lycka, välbefinnande och välmående på kanske 10 volymer, så skulle de inte kunna komma med ett sånt konkret budskap och konkreta lösningar som alla gör i denna korta sura. Därför Koranen, mashallah, den har få ord, men den har stor betydelse. Wallahi. Och därför den stora imamen, Imam Shafi'i, rahimahullah, han sa att om folk bara skulle reflektera över denna sura skulle det räcka. Surat al-Asr. Om människorna skulle reflektera över den, så skulle den vara tillräcklig tankeställare. Okej? Okay? Och den här suran som då nämndes innehåller nycklarna till framgång. Orsakerna till att människan går under och förlorar. Allah subhanahu wa ta'ala i denna sura börjar med att svära vid tiden. Och vi har ju sagt tidigare att Allah subhanahu wa ta'ala svär på vad han vill från sin skapelse. Medan vi människor endast får svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid al-asr. Och asr betyder här tiden. Inte specifikt eftermiddagen. Eftermiddagen är en nobeltid. Men Allah svär här på tiden, dagen och natten. Där människan utför sina handlingar och sitt agerande. Vilket han kommer att tala om i denna sura. Så hur ska man fylla denna tid som Allah här svär vid? Jo, man ska fylla dem med dessa 4 goda egenskaper. Okej? Wal asr innal insana lafi khusr. Människan är sannoliken förlorad. Khusr, man är förlorad. Khasr på arabiska betyder att man är en loser, man är en förlorare. Och här nämner de lärda som Sheikh Uthaymeen att Allah subhanahu wa ta'ala här i grammatiken, yani Allah subhanahu wa ta'ala här betonar att människan är förlorad med 3 olika betoningar. Allah svär wal asr och svär betonar, eller hur? Budskapet. Att man svär på någonting, då betonar man det när vi säger. Inna på arabiska betonar också. Lafi, när man använder la, yani ta'kid, Allah yani betonar med 3 olika faktorer här att hela mänskligheten är förlorad. Förutom de som besitter de här 4 egenskaperna. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger inte också bara här innal insan khasir och innal insan la khasir, att människan är förlorad, utan använder här pronomen fi, människan är i förlust, yani omgiven av förlust från alla håll och kanter. Människan är omgiven av förlust, yani hon drunknar i förlust. Det betonar ännu mer den här förlusten som de flesta av människor befinner sig i, förutom de räddade som inte är förlorade. Och om en person inte är förlorad, så är han vad? En vinnare. Han är en faiz, han är en rabih, han är en vinnare. Så vilka är vinnarna som är skonade från att förlora detta liv och det kommande liv? Det är de som besitter dessa 4 egenskaper. Och sen de här 4 egenskaperna varierar från person till person. Även bland de troende. Vissa har starkare iman än andra. Vissa har mer goda gärningar än andra. Och så vidare. Så här finner vi också att det är relativt. Den här vinsten och den här förlusten. Vi har de som är total förlorare. Och det är de som valt bort islam. Det är de som kommer att förlora den största förlusten. Eller hur? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna dina inda Allah al-islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah säger att religionen hos Allah är sannoliken islam. Och den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad, och han är i det kommande livet från förloraren. Men den största förlusten är att förlora sin plats i paradiset och fördömas till att brinnas i evigheten i helvetet. Okej? Så vi har de totala förlorarna. Och sen har vi de som är muslimer som besitter vissa av dessa egenskaper, men de har brister. Och då förlorar de kanske en del av belöningen och förlorar en del av lyckan som uppnås genom att upprätthålla och att fullborda dessa vackra egenskaper. Så, vilka är då dessa vackra egenskaper som muslimen ska ha? Som gör att du blir en vinnare. Den första egenskapen är illa alladina amanu. Det är de som har iman. De har tro. Och tro kräver, eller fordrar att det föregås av någonting. Ja, det finns någonting här som är underförstått. Vad är det som kommer före tron? Är det någon som vet?
Kunskap.
Räck upp handen. Det är kunskap. Kunskap kommer före tro. För tro är en bekräftelse. Att du bekräftar någonting och tror på någonting i hjärtat. Och det kräver att du har fått höra om någonting, du har läst någonting. Och sen tror du på den saken. Du bekräftar den saken. Så kunskap föregår iman. Och därför används den här versen i Usul al-Thalatha som ett bevis på att kunskap är kunskap och sen handling och så vidare. Så kunskap och iman. Och iman är i hjärtat. Tron är i hjärtat. Och tron är i islam tro, tal och handling. Eller i'tiqad, att du bekräftar någonting, tror på någonting starkt, du uttalar din tro och du agerar på din tro. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, vad säger han? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. De tror och de gör goda gärningar. Du kan inte ha en tro om du inte gör goda gärningar, utan de går hand i hand, de är tillsammans. Och ju mer korrekta goda gärningar man gör, ju starkare tro kommer man att ha. Okej? Och här, tro, väldigt viktigt, ungdomar och alla som lyssnar. Hur stärker man sin tro? Hur får man en korrekt tro? Jo, du måste gå tillbaka till att studera din religion. Studera den viktigaste aspekten av religionen som finns, vilket är al-aqida. Tros, en dogmerna inom vår religion. Vad är det muslimen tror på? Tron på Allah subhanahu wa ta'ala, det viktigaste av allt. Kunskapen om ett tawhid. Kunskapen om monoteismen. Att särskilja Allah azza wa jalla i sin tro, i sin kunskap. Och att särskilja Allah i sin dyrkan. Det här är det viktigaste inom vår religion. Och det är det man ska basera sin religion på. Baserar man inte sin tro på tawhid, på iman, på kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, kunskapen om hans profeter, änglarna, domedagen, ja, då kommer man att ha stora brister i sin tro. Och man kommer inte att vara stabil i sin tro heller. Så väldigt viktigt, om du vill vara stabil i din tro, du vill stärka din tro, yani förankra dina kunskaper inom aqida, inom trosuppfattning och inom tawhid. Okej? Det är det viktigaste som finns. Och sen att man gör goda gärningar, vare sig de är obligatoriska eller frivilliga. Och en god gärning kallas inte för god inom islam förutom om den uppfyller två villkor. Vilka två villkor?
Den görs uppriktigt och i enlighet med profeten.
Att den görs med uppriktighet, ikhlas. Och att den utförs i enlighet med profetens sunna, alihi salatu salam. Den är fri från shirk och den är fri från innovationen. Och då är gärningen accepterad, den klassas som god. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Och dessa räddade människor är också de som påbjuder varandra sanningen och påbjuder varandra med tålamod. Här nämner Ibn Qayyim i tafsir att den sanna räddade människan från förlust är den som inte bara fullbordar sig själv utan fullbordar också andra. Är ni med? Yani med de två första egenskaperna, det är fyra egenskaper. Med de två första fullbordar man sig själv. Man blir själv en bra människa genom att ha korrekt tro och korrekta gärningar. Men vi stannar inte där utan vi går vidare till vad? Till att fullborda våra medmänniskor. Och det är då du uppnår al-kamal. Du blir mashallah den som totalt räddas från den här förlusten. Så man fullbordas genom att fullborda sig själv och sen att försöka fullborda sina medmänniskor. Och hur gör man det? وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ. Man påbjuder varandra med sanningen. Man kallar varandra till sanningen. Man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att påbjuda varandra med sanningen, det där är ett väldigt stort och brett begrepp. Det kan omfatta allt från att prata om islam med icke-muslimer. Eller hur? Vilket är, mashallah, bland det bästa som finns. Som Allah har sagt. Och vem är bättre? Den som kallar till Allah. Vem är bättre i sitt tal? Den som kallar till Allah. Ingen är bättre. finns inget bättre du kan göra än att kalla dina medmänniskor till islam. Taib. Och även att du kanske upplyser dina muslimska syskon om vad islam är. För många idag, wallahi, de har en brist i sin kunskap. Och från domedagens tecken är att okunskap kommer att spridas. Så att man också lär ut religionen till andra. Och de påbjuder varandra med sanningen. Och här är också en viktig punkt. Alla säger sanningen. Och vad är definitionen av sanningen? Det är Koranen. Det är de autentiska haditherna på den korrekta förståelsen. Inte att du kallar till någonting annat och som du själv har hittat på eller någon ideologi eller någon sekt eller hit och dit. Nej, du kallar till Allah. Du kallar till sanningen, till den rätta förståelsen av islam. Så att man upplyser även muslimer, påminner muslimer. De är också behov av kunskap. Och det kan vara att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Att en muslim kanske faller in i en synd. Och du påminner den här muslimen om att det här inte är tillåtet i islam. Det här kan ha allvarliga konsekvenser. Det här är någonting som kanske gör att du straffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Påminn muslimen om det här inte är tillåtet. Var inte likgiltig. Muslimen faller kort i sina plikter. Vilket också är en synd i islam. Att synd är inte bara att göra vad som är förbjudet. Synd är också att lämna vad som är obligatoriskt. Så muslimen kanske lämnar bönen. Han kanske lämnar fastan. Kanske lämnar zakat eller någonting. Påminn honom. Lär personen och påminn personen. Någon kanske säger, men vadå, alla får leva sitt eget liv. Har ni hört det? Lägg det inte i andras liv. Vad säger vi muslimer om det? Är det ett korrekt påstående? Nej. Du kan inte tvinga på folk, det är en annan sak. Men du kan prata med folk. Och det är inte olagligt att ha dialog med folk. Eller hur? Du får ha dialog med folk, du får påminna folk. Vi har yttrandefrihet, vi har religionsfrihet i landet. Så. Påminn varandra. Påbjud det goda, förbjud det onda. Och det är också viktigt för att idag kan det hända att folk inte gör det. Folk är okunniga och de som är kunniga pratar inte om religionen. Så religionen glöms bort. Och folk syndar och ingen säger någonting. Då blir det som att det är lugnt. Det är accepterat. Ingen har ju sagt någonting. Eller jag satt med imamen, han sa ingenting. Jag satt med chefen, han sa ingenting. Det är som att du får ett godkännande, eller hur? Så folk ibland behöver höra att det du gör är fel. Och vad händer med vår umma? Vad händer med muslimerna om vi inte gör det? Alla bryr sig om sig själva. Ingen talar med varandra om religionen. Hela vårt samfund kommer att gå under. Det kommer att sjunka. Det kommer att försvinna. Och profeten alaihi salatu wassalam, han gav en vacker liknelse. Han sa att den här umman är som en båt. Han sa det är som ett folk på en båt. En del av folket är på den nedre delen av båten. Och det är de som syndar i den här liknelsen. Och en del av folket är på den övre delen av båten. Okej? Okay? Så han sa att de som är på den undre delen av båten. För att få vatten var tvungna att gå upp. Och ta vatten igen från havet eller vad det kunde vara. Så en av personerna där nere. Han säger, men varför ska vi gå upp? Hela vägen upp. Varför ska vi störa de som är uppe på båten? Vi kan istället göra ett hål rakt ner i havet och ta vatten från havet. Är det en smart idé? Att göra hål i en båt rakt ner i havet. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam att om de som är där uppe ser dem och inte säger åt dem att det är fel eller stoppar dem, så kommer hela båten att sjunka. Eller hur? Det var inte deras dumma idé att göra ett hål i båten. Men om de inte bryr sig så kommer de också ta konsekvenserna av att man har gjort ett hål i båten. Så man måste sätta ner foten och stoppa. Eller hur? Och samma sak gäller oss muslimer. Vi kan inte vara likgiltiga. Vi måste påminna varandra. Påminn din fru, påminn kvinnan, påminn sin man, påminn dina barn. Lär. Försök att få muslimer att stiga. Inte sjunka. Och någon kanske säger, men varför ska jag prata med folk? Ingen bryr sig. Är det en ursäkt? Nej, utan prata med folk. Kanske han inte bryr sig idag, men han kommer bry sig någon dag kanske. Eller hur? Hur många människor har inte kommit tillbaka till islam? Ja, nej, de kanske har hört om sanningen, blivit påminda, men det har gått år och år och år. Men sen någon dag de vaknar upp. Och de minns de här vackra, fina råden de fick innan. Eller hur? De sätter sig som ett frö. Och sen en dag kanske de kommer att slå ut, eller hur? Så att underskatta inte. Och sen en till fråga. När du gör da'wah, du kallar till Allah, du påminner icke-muslimer som muslimer om Allah subhanahu wa ta'ala. Har Allah ålagt dig att sprida islams budskap? Har Allah ålagt dig med att folk ska ge dig gehör? Ja, det finns den här i islam. Att folk måste acceptera det du säger. Finns det? Nej. Vad finns? Det finns skyldigheten att förmedla islam. Sprida islam. Påminna om islam. Sen om folk besvarar, inte besvarar, lyssnar, inte lyssnar. Det är inte ditt problem. Alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Allah säger att du, ja Muhammed, är den som förmedlar. Och vi är de som håller folk till svars. Lästa alayhim bimusaytir. Som vi läste innan i surat Tariq. Du är inte någon person som sitter, som översitter över människorna och dömer människorna, utan du förmedlar och Allah vägleder. Och sen är det Allah som dömer. Så du får belöning om du sprider islams ord, även om ingen lyssnar på dig. Eller hur? Så får du din belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är wallahi ibland det bästa du kan göra. Att sprida islams ord. Och speciellt i de här tiderna, där som vi sa, alhamdulillah, det finns mycket skäl. Många kommer tillbaka till islam, många accepterar islam. Trots att vi muslimer är väldigt passiva. Eller hur? Yani, vi bedriver inte någon så här global da'wah-verksamhet. Det är fett organiserat. Vi lägger miljarder på da'wah och gör. Nej, vi är väldigt passiva. Men subhanallah, mashallah, Allah vägleder folk. Så varje dag vi hör om folk som accepterar. Vi får meddelanden. Om du skulle se vilka personer som accepterar islam, skulle bli förvånad. Den här personen är muslim. Nej. Subhanallah. För några veckor sedan en 70-årig tant blev muslim, mashallah. Alhamdulillah, in Allah azza wa jal vägleder vem han vill. Subhanallah. Så påbjuder goda. Men när man påbjuder det goda, man sprider islam, så kan det hända att man får motstånd, man får mothugg. Man kanske till och med får höra dåliga, fula saker. Och då kanske man blir illa till mods, man blir vemodig, man pallar inte. Man säger, nej, jag är brymd. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis-sabr. De påbjuder inte bara varandra med sanningen, de påbjuder varandra med tålamod. Sig själva och sina medmänniskor. För att den som gör da'wah, den som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer att få motstånd. Eller hur? Vad säger Luqman till sin son? Ya bunayya, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabaka. Han säger min son, påbjud det goda, förbjud det onda och var tålmodig i det som drabbar dig. Varför? För den som påbjuder det goda, förbjuder det onda, kommer att möta mothugg. Kommer att få motstånd. Och då gäller det att man är tålmodig. Annars ger man upp, eller hur? Och ibland är det skönt att vara bekväm med allt och alla. Inte ha något problem med någon. Men det funkar inte så. Utan ge folk råd. Berätta sanningen för folk. Även om de kanske inte kommer med den bästa responsen. Ge folk dessa fina råd. Eller hur? Och var tålmodig. Profeten Nuh alayhi salatu wassalam gav han upp efter att hans folk inte lyssnade på honom? Nej. De lyssnade inte på honom. Hur länge fortsatte han göra da'wah? 950 år. Subhanallah. 950 år. Idag någon, han pallar inte ens 9,5 minuter. Ja? Subhanallah. Så det gäller att man har tålamod. Sprid islam, det är en god gärning. Du belönas för det. Folk lyssnar inte, lyssnar. Men det är också viktigt att när man pratar om islam och upplyser folk om islam, att man har rätt och slog. Man har rätt till väga och sätt. Att du inte bara kastar saker i folks ansikten, du har dålig akhlaq. Du bara säger, det här är sanningen, acceptera och försöka tvinga på folk och så vidare. Eller kränka folk man pratar. Nej, utan du ska ju tala vänligt till folk. Vad kolla din läs i hösten. Tala fint till folk. Visa en välvilja. Visa att du vill dem väl, vilket vi vill. Och att du, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, kallar dem till islam, bil hikma. Med vishet. Och vishet är att tala till varje person i enlighet med den personens nivå och förståelse. Och att man också har rift. Man har mjukhet, vänlighet om man talar. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihissalam? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبًا فَضُّ مِنْ حَوْلِ. Om du, ja Muhammad, skulle vara sträng och hårdhjärtad, så skulle folk fly från dig. Trots att han var den bästa människan, det sannaste budskapet. Yani man måste följa honom. Skulle han vara sträng och hårdhjärtad, så skulle folk fly från honom. Yani om vi är stränga och hårdhjärtade, kommer folk att lyssna på oss? Nej. Eller hur? Och vad sa Allah till Mosa då han gick till Firaun? Faqul lahu qawlan layyina. Tala till honom med mjuka ord. Mosa bästa människan, Firaun sämsta människan. som säger att han är människornas Gud. Finns inget brott större än detta. Tala till honom hur? Hård. Sätt honom på plats. Nej! Tala till honom mjukt. Förstår ni inte? Så grunden i Dawa, man pratar med folk att man är vänlig. Man har en god ton, respektabel ton. Man kränker inte folk. Man försöker att prata med respekt med människor. Utan att självklart kompromissa med religionen. Och komma med någon sån här påhittad version av islam som ska passa den här personen. Utan nej, du förmedlar det korrekta budskapet på ett korrekt sätt. Det är så att personen, inshallah ta'ala, accepterar. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Och de påbjuder varandra med tålamod. Det här omfattar också en till viktig sak. Och det är att vi också säger till våra medmänniskor att vara tålmodiga. Och självklart intalar oss själva att vara tålmodiga. Och tålamod omfattar tre saker. Det omfattar tålamod i att lyda Allah. Att göra sina plikter, religiösa plikter. Och tålamod i att inte synda. Och tålamod i att acceptera livets motgångar och svårigheter. Människor behöver stöd i att påminnas om detta tålamod. För att många har inte de här tre tålamoden, eller hur? Därför behöver de också påminnas. Tålamod i att dag in och dag ut göra sina religiösa plikter. Många har inte sabbat. De kanske har sabbat att dyrka Allah i Ramadan, sen tappar de. Sabbat att dyrka Allah några dagar, sen tappar de. Eller hur? Det finns. Tålamod i att inte synda. Wallah, det kräver sabbat. Att varje dag inte kolla på haram. Varje dag inte lyssna på haram. Varje dag inte lämna en bön. Varje dag inte ha ett haram förhållande. Varje dag inte tjäna haram pengar och så vidare. Det kräver sabbat. Och därför kommer man inte ens gå in i Jannah utan sabbat. Och änglarna, när de välkomnar Ahlul Jannah, folket av paradiset, så säger de Salamun alaikum bima sabartum. För ni'ma uqbal dar. De säger till dem välkomna för era tålamod. Deras, vad är den mest utmärkande egenskapen av folket som bor inne i paradiset? Tålamod. Att de hade tålamod. Men utan tålamod kommer inte in i paradiset. Du tar inte förbi det här livets svårigheter och prövningar och shaitans prövningar förutom med tålamod. Så man måste ha sabr. Och sabr kommer från ordet sabr. Det finns liknande ord, dess ishtiqaq, det kommer från en ökenväxt som är väldigt besk.
Sabbar.
Den är väldigt besk, det går inte knappt att äta. Och tålamod är lite så. Det är därför ordet kommer därifrån. Att det, tålamod är inte så här som att äta en söt sak. Nej, det är ibland jobbigt. Eller hur? Jobbigt att göra det ena och lämna det andra. Och sen också tålamod i att acceptera livets motgångar. Prövningar, motgångar, sorg, bekymmer, besvär, bli av med jobbet, fattigdom, sjukdomar, förlust av folk man älskar och håller kär. Det här kräver tålamod. Wallahi, det kräver tålamod. Att man vet att det här är ödet. Qaddar Allah man shafa'al. Det här är ödet jag accepterar. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah, han är hakim, han är adil, han är rättvis. Han är vis. Han skulle inte bestämma någonting som är dåligt. Vi har sabbat. Det är enklare sagt än gjort, eller hur? Men de flesta människor klarar tyvärr inte av detta. Så mashallah, en väldigt väldigt vacker sura till Asr. Och som också Ibn Qayyim nämner att denna sura omfattar maratib jihad al-nafs. De fyra nivåerna av den jihad man måste utkämpa med sig själv. Finns det en jihad al-nafs i islam?
Ja.
Nej, det finns en jihad al-nafs. Och det är den största jihad som Ibn Qayyim nämner. Att man kämpar med sitt inre, med sig själv. Och det har ju bekräftats i en hadith att وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَعَةِ اللَّهِ Att den sanna krigaren är den som krigar med sig själv i att lyda Allah. Och jihadun nafs, som Ibn Qayyim säger, det är de här fyra nivåerna. Första nivån av att lära sig och sen ha korrekt iman. Andra nivån av att kämpa med att göra korrekta gärningar. Tredje nivån att sprida budskapet vidare. Och fjärde nivån av att ha tålamod i de här tre aspekterna. Lydnad och att inte synda och att acceptera livets motgångar. Det här är maratib, nivåerna av jihadun nafs. Och var finns de? I surat al-Asr. Och subhanallah, som vi sa innan, att den här suran nämner ju att hela mänskligheten är vilse. De är förlorare, förutom den som har dessa fyra egenskaper. De är lyckliga och de är vinnare. Och därför, som vi sa, Sheikh Fawzan sa, att Allah subhanahu wa ta'ala förkortade. Yani den här, vad kan man säga, beskrivningen och nyckeln till framgång och lycka i tre korta ayat som varenda person memorerar, säger han. Yani för att alla ska bära på al-hujja, alla ska bära på yani den här lösningen och svaret på den här frågan inombords. Hur uppnår jag lycka? Hur uppnår jag framgång? Och hur skyddar jag mig själv från att vara en förlorare? Yani, svaret finns i den här korta suran på tre ayat. Och då säger Fawzan, som varenda yani äldre muslim och yngre muslim och man och kvinna, kunnig och okunnig, alla kan det. Yani, de flesta muslimer kan den här suran utan till. Varför? För att varenda person ska ha svaret på den här frågan inombords. Hur räddar jag mig själv och hur blir jag en vinnare? Du finner svaret i denna korta sura. Mashallah. Vackert, eller hur? Och därför, återigen, vad sa imam Shafi'i om denna sura? Vad sa han? لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Skulle folk reflektera över den här sura, så skulle den räcka som tankeställare. Mashallah. Vi hade tänkt gå igenom surat al-Humaza, men vi talar inshallah ta'ala nästa vecka och vi kan ta lite frågor. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.
Det är några det här med att tålamod med motgångar i livet.
Ja.
Man ska ha sabbat självklart. Finns det något man kan göra för att få mer sabbat? Finns det något specifikt du har eller något man kan göra för att verkligen acceptera motgångar när det är självklart och sånt?
Mycket bra fråga. Hur kan man bli starkare i sitt tålamod? Profeten alaihi salatu wassalam har sa wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, och kama qala, att den som intalar sig själv i att vara tålmodig kommer Allah att göra tålmodig. Det vill säga vad? Att man måste träna på sitt tålamod. Att när det känns jobbigt att bita ihop, bita i det sura äpplet. Förstår du? Och med tiden kommer du att bli starkare. Du kommer att få mer tålamod. Och också att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge en tålamod. Att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge en tålamod. Och vad som också hjälper människan är att känna till den enorma belöning som finns i att vara tålmodig. Och den enorma förlusten som finns i att inte ha tålamod. Förstår du? För de här sakerna hjälper. Och Allah, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att man också är en person som lägger band på sin ilska. Alltså man försöker att bli mer självbehärskande. Man kontrollerar sig själv. Så det är någonting man får kämpa med helt enkelt. Adam.
Hur kan man ha balans att man har balans med att så är det här att man samlar på sig men ändå alltså hållet är för att man har fokus på
detta. Alltså, mycket bra fråga. Hur kan man som muslim ha balans mellan att jobba inför detta liv och det kommande livet? Hur kan man ha balans? Ingen ska förstå av det jag sa att det är förbjudet i islam att samla på sig pengar, jobba och tjäna sitt uppehälle eller att till och med eftersträva rikedom. Det är tillåtet i islam. Och i islam som muslim så ska man jobba. Man ska tjäna sitt uppehälle, man ska försörja sig själv, man ska vara oberoende. Den givande handen är bättre än den tagande handen. Och muslimens ära ligger i hans oberoende och självförsörjande. Och sahaba blev också beordrade att inte fråga någon om något. Så att man ska alltid som muslim försöka klara sig själv. Och det kan man ju inte göra om man inte har ett arbete. Där man tjänar en tillräckligt stor inkomst. Och det kanske kräver en utbildning och så vidare. Så man ska utbilda sig, man ska arbeta. Det är inget fel med det, det är ingenting som vi sätter stopp för, absolut inte, utan någonting man ska göra. Men det ska finnas en balans. Det ska aldrig vara på bekostnad av ens religion. Att man väljer en utbildning där man inte kan be till exempel. Nu finns det ingen sån vad jag vet. Men om det skulle finnas en utbildning där kvinnan inte kan ha korrekt klädsel. En utbildning där man måste göra förbjudna saker till exempel. Samma sak med arbete. Man väljer inte ett arbete där man inte kan praktisera sin religion. Man får inte ta ett sådant arbete. Utan du väljer ett arbete där du kan utföra dina fem böner. Alltså, ingen ska sätta stopp för dig i detta. Du kan gå som man och be fredagsbönen till exempel. Du kan som kvinna ha din korrekta klädsel. Det är förutsättningar för att man ens väljer ett jobb. Men att man sen då tjänar sina pengar. Och hur gör man så att inte det slår över? Jo, som de lärda har sagt, att du ska ha dunja i handen och inte i hjärtat. Va? Du ska ha dunja, världsliga, i handen och inte i hjärtat. Det vill säga vad? Du ska kunna ha kontroll över det världsliga och inte låta det världsliga ha kontroll över dig. Du styr det världsliga och du låter inte det styra dig. Är ni med? Och jag tror Imam Ahmed också sa en väldigt vacker sak. Han sa att zuhud, den här avhållsamheten i dunja, är att man i slutändan alltid är en och samma person. Vare sig man är rik eller fattig. Men du ändras inte som troende, som muslim, om du skulle få mera pengar. Du blir inte en sämre människa. Du kommer inte bort från Allah. Och du slutar inte göra dina former av dyrkan. Är ni med? Och inte samma sak med fattigdom. Skulle du bli fattig blir du inte heller en sämre människa. Utan du har den här balansen. Du färdas till Allah subhanahu wa ta'ala. Du har al-akhirah som nästa mål. Och Allah prövar oss med rikedom och fattigdom. Och Allah ger varje människa vad som är bäst för henne. Så, och subhanallah, det finns. Det finns folk som är multimiljonärer. Och mashallah, de är jättebra muslimer. Vad heter han, den här Sheikh Rajihid? Han som jättekänd affärsman i Saudiarabien. Miljarder. Men hela hans liv, du läste det, sadaqa. Ajaib, hur mycket han skänker i sadaqa. Han har ett område, daddelpalmer, du kan, till, så långt synen kan nå. Alla de här daddarna, varje år, de är sadaqa. Till fattiga. Bygger moskéer och bygger waqf, alltså byggnader vars pengar, inkomst går till fattiga och så vidare. Mashallah. Och ändå han är balanserad. Han ber varje fem salar i moskén. Jag vet inte om han lever fortfarande, men han känner balanserad. Han ber sina fem salar i moskén, fasta ramadan, klär sig religiöst och så vidare. Är ni med? Och sen finns det ju självklart folk som, ja, de har gått under av pengar. De har förstört av pengar. Allah muslim. Till och med vissa här i, som vi kanske känner, förorten. De fick några hundratusen, några miljoner. Ma salama. Det finns ingen. Det finns ingen salat, det finns ingenting kvar. Allah muslim. Så det är viktigt att man har den här balansen. Och som du sa, att man alltid, man är fokuserad på akhir. Man glömmer inte vem man är och vart man är på väg. Meningen i livet, förstår du? Så det är där många brister. Att de glömmer meningen i livet. Varför Allah har skapat oss. Allah har inte skapat oss för al-haq och mutakathir. Utan han har skapat oss för وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Det är meningen i livet. Barakallahu fik. Yalla, vi avrundar för idag och ses inshallah nästa lektion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.